Hej och välkommen till Församlings nära radioprogrammet Bibeltimman, Bibelförklaringar. Vi läser ur andra Korintierbrevet och det är Håkan Sundin som leder detta och det är del 26.
Välkomna till Värnamo kyrka den här tisdagen. Klockorna har ringt ut och vi ska börja med det som vi kallar för Paulus försvarstal idag. Men vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte, vi får slå upp våra biblar, vi får lyssna till vittnesbördet om vem du är och vad du har gjort. Herre, låt oss få lära känna dig allt bättre. Herre, vi tackar dig för din tjänare Paulus som skrev allt det här och vi tackar dig för att du ledde honom i hans skrivande, i hans agerande och att du bevarade brevet så att vi kunde få del av det. Herre, vi vill lära känna dig allt bättre och din vilja. Och vi vill framförallt att det som är din vilja ska förverkligas i våra gemenskaper, i våra liv. Därför så vänder vi oss till dig. Vi lägger åt sidan sånt som har fyllt den här dagen och tankar som vi kan låta ligga åt sidan till senare ikväll eller till imorgon. Herre, låt oss få vara koncentrerade på din närvaro och på vad du vill ha, vad du vill säga till oss, vad du vill göra med oss, ibland oss. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Vi ärar dig för allt det som du har gjort. Vi prisar dig för att ditt rike finns mitt ibland oss. Och för det segertåg som du har tagit oss in i. Amen. Idag så ska jag göra någonting som jag inte har gjort på länge. Eller rättare sagt, inte göra någonting som jag har gjort på länge. Vi ska inte repetera något. Utan vi ger oss direkt in på Paulus försvarstal. För det är så pass avskilt det här. Va? Så att vi avslutade ju 10:e kapitlet. Och då ska vi börja på 11:e kapitlet. Och då är det som så att 11:e kapitlet till och med 12:e kapitlet, vers 13. Det kallas för, eller åtminstone till och med vers 10. 12:e kapitlet, vers 10 kanske är bättre att säga. Det kallas för Paulus försvarstal. Och jag ska säga någonting om hur det där har strukturerats upp och hur det struktureras upp nu. För det är ett sånt bra exempel på hur bibelforskningen gör framsteg. För jag tycker vi kan tala om framsteg i det här sammanhanget. Jag läser ju då en del olika kommentarer och blir jag osäker på tolkningen i vissa lägen så läser jag några kommentarer till och så jämför jag och så. Men ofta så får man ju ta ställning själv också. Men jag har ju följt under det här studiet av andra Korintherbrevet Hans Johansson som skrev en kommentar om andra Korintherbrevet. Men det finns en del andra kommentarer också. Och den första läste jag för ganska många år sedan. Den var skriven av professorn Hugo Odeberg, om ni har talat om honom. Han skrev den kommentaren 1944. Det är alltså ganska länge sedan, 1944. Och det är en alldeles utmärkt kommentar. Och texten var ju densamma då som den är idag. Så på så sätt så är det ju ingen skillnad. Och man kan förvänta sig stora likheter i utläggningarna. Men som jag har sagt till er tidigare så, när forskningen gör framsteg och tillkommer nya pusselbitar så förändras ett och annat. Inte nödvändigtvis i tolkningen så mycket som i själva tänket. I själva rastret. Alltså det tydligaste tycker jag var i första Korintherbrevet, när vi läste det. Då kan man läsa första Korintherbrevet och ni kommer ihåg det, att där står att några håller sig till Apollos, några till Kefas. Och det här har man då uppfattat som splittring i församlingen. Och det här är det stora bekymret. Och så kan man läsa och tolka hela första Korintherbrevet utifrån den tesen, utifrån den iakttagelsen. Med de glasögonen att här är det splittring och problem. Men senare forskning visar ju att det var kanske inte det som var grundproblemet, utan grundproblemet var att de inte förstod hur de hörde ihop. Alltså det grundläggande problemet var inte splittringen, utan att man inte såg hur man hörde samman i tron på Kristus. För att man skulle förstå hur man hörde samman i tron på Kristus, så diskuterade ju inte Paulus splittringen eller samhörigheten i Kristus på korintiernas villkor, utan han tillförde det eskatologiska perspektivet. Han sa, i himmelen där Kristus regerar, där råder det enhet. Och alla ni som har blivit kristna, ni har blivit inlemmade i Kristi kropp. Och där är vi förenade. Och det är det ni ska ta emot som en gåva här och nu. Och har man den tesen och de glasögonen på sig, ja, då tolkar man mångt och mycket i andra Korintierbrevet på ett litet annat sätt. Behöver inte vara motsägelsefullt jämfört med äldre kommentarer. Men det blir ändå ett nytt ljus över det hela. Och i vissa detaljer så kan det faktiskt ha rätt så stor betydelse. På samma sätt är det med det här. När jag läser Hugo Odebergs kommentar från 1944, som är en god kommentar på många sätt, så har han inte retoriken, forskningen kring retoriken för ögonen. Alltså det som har hänt på 90-talet egentligen, det är att forskarna mer och mer har blivit införstådda med hur inte minst Paulusbreven är skrivna, är inte bara upplagda som ett antikt brev var upplagt på den tiden, med inledning och hälsningsord och sedan huvudstycke och så vidare, va? Utan i ganska stor utsträckning rent retoriskt. Så när vi läste första Korintierbrevet, som man då kan dela in i kapitel och versar och olika avsnitt, så läste vi att det fanns 6 stycken tänkta tal. För man kan se hur han retoriskt börjar på ett ämne och sedan sammanfattar och avslutar med tillämpningen. Det kan man se upprepas vid 6 olika tillfällen i första Korintierbrevet. Och så ser man att det är 6 stycken olika huvudämnen. Och då kan man förstå att det här är då tänkta svar på invändningar som han har fått ifrån Korint. Han tar upp det ett i taget och så. Och det här med retoriken har man ju upptäckt mer och mer, hur den antika retoriken fungerade. Och egentligen så var det väl inte någonting nytt. Jag menar, Cicero och andra retoriker på antiken, de har ju också alltid funnits. Men just den här kopplingen, att Paulus skulle vara skolad eller införstådd med hur man lägger upp ett tal. Och vi kommer ju strax till ett försvarstal. Hur man lägger upp ett sånt. Att den kopplingen mellan Paulus och retorikerna var så tydlig har blivit uppenbart egentligen först på, eller allmänt accepterat först på senare decennier. Så när man tittar då på Odebergs kommentar, så ser man att han behandlar de här kapitlen inte som ett försvarstal överhuvudtaget, utan han behandlar de här kapitlen från kapitel 10 egentligen, 10, 11, 12 och 13, som där har han rubriken slutuppgörelsen med de falska profeterna. Så då blir det det som blir temat för hela det här sjoket. Och när det kommer då till själva kapitel 11 och till och med 12-10, så säger han att i de 15 första verserna i 11 kapitlet, så där rubricerar han med orden Pauli berömmelse. Alltså Paulus berömmer sig själv. Och sen från vers 16 och kapitlet ut, då jämför Paulus sig med de falska apostlarnas anspråk. Och sen i 12 kapitlet så talar Paulus om sin högsta berömmelse, som då handlar om att Guds kraft fullkomnas i svagheten. Men det finns ingenting om att det skulle vara ett försvarstal. Hans utläggning och rubricering här är inte felaktig. Men som ni märker, att de olika rubrikerna sätter ju sin prägel på själva tolkningen och på läsningen av det hela. Hur man ser och uppfattar det. Drygt 10 år senare så var det en engelsk professor som skrev en kommentar 1958, närmare bestämt, och han heter Tasker. Och den här professorn, han skrev sin kommentar som sagt 1958, och den tryckningen som jag har i mitt lilla bibliotek, den är från 1969. Det måste ha varit en av de första kommentarerna som jag skaffade överhuvudtaget. Jag vet inte ens om jag läste den, men jag hade den i alla fall. Han har inte heller någonting med om det retoriska. Och han säger att de här kapitlen 10-13, för så håller han ihop det också, 10, 11, 12, 13, det som vi kallade då för det femte brevet, som eventuellt var särskilt brev. Han behandlar det som ett sånt, och det handlar då om apostelns auktoritet. Och han har rubricerat det på så sätt, när vi kommer till 11 kapitlet, att det handlar om Paulus anspråk på korintiernas lydnad, Paulus stolthet över att vara oberoende, motståndarnas rätta ansikte, Paulus trovärdighet och erfarenheter, Paulus uppenbarelse och törntaggen i köttet, och det är till och med 12-10 då, och sen kapitel 12, verserna 11-13, Paulus uppträdande vid tidigare besök. Men ingenting om att det skulle vara ett försvarstal. Utan här är olika bitar som han lyfter fram. Och det är säkert logiskt att göra som han har gjort här. Nu sa jag inte vilka versar, men det spelar mindre roll. Men han har ju följt texten helt enkelt. Men inte sett alltså sambandet. Inte förstått det stora sammanhanget. Eller åtminstone är det inte det han lyfter fram. Första gången som jag själv stötte på det här med att det skulle ligga så nära den antika retorikens regler och upplägg, det var nog när jag läste Båslands kommentar till Jakobsbrevet. Nu var det ju ganska många år sedan vi gick igenom Jakobsbrevet här. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det kan säkert vara 10 år sedan nu. Och den kommentaren, där behandlar han ju Jakobsbrevet som om Jakobsbrevet, för det har funnits ett rykte i svang om att Jakobsbrevet var Jakobs, alltså han var ju föreståndare, Herrens broder, han var föreståndare för församlingen i Jerusalem. Han var ansvarig för undervisningen under sina år. Och det som är sammanställt i Jakobsbrevet är hans homilia, det vill säga det är sammanställning av hans predikningar. Särskilt de predikningar som man hade regelbundet för nykristna, det kom ju nya människor hela tiden. Så hade han ett sjok, ett block med undervisning. Och det var ju muntligt. Så man tänkte sig att Jakob hade en muntlig undervisning, och det är den som sedan har tecknats ner, kanske inte ens av honom själv utan av någon av hans lärjungar. Och det är det som finns då i Jakobsbrevet. Och har man en muntlig framställning där man ska framställa ett visst, gå igenom vissa saker, så har man ju en pedagogik, och då är vi plötsligt där vid den här retoriken. Hur man lägger upp en sån undervisning med inledning och avslutning och huvudkropp och argument fram och argument tillbaka och så vidare. Va? Och då kan man se att Jakobsbrevet är upplagt så ganska tydligt. Det är som en predikan, Jakobsbrevet, från början till slut. Alltså man kanske till och med skulle kunna säga att Jakobsbrevet är inte ett brev, utan det är en predikan. Och plötsligt så läser man och får kontakt med Jakobsbrevet på ett annat sätt. Det var första gången, men sen när vi kom till första Korintierbrevet, då blev det ju väldigt tydligt, och det har jag redan sagt. När man sen då kommer till dagens kommentarer, jag sa det att jag har följt Hans Johansson. Och Hans Johanssons kommentar, den kom ut 2003. Nu är jag lite osäker på, för den är i två delar. Om det är första eller andra delen som kom ut 2003. Men det spelar mindre roll. Jo, det har betydelse. Jag tror att det är 10 år emellan första och andra delen, nästan i alla fall. Men det jag tänker på det är att, för han har med då det här retoriska greppet, och det har han hämtat ifrån andra kommentarer som han har läst, och så har han bearbetat. Så där finns det med. Men han och hans kommentar kom ut 2003, så får man nog räkna med att han har jobbat med brevet åtminstone 10 år innan han skrev ner. Alltså Hans Johansson har jobbat med det, varit förtrogen med det 10 år innan han har fått en kommentar som är färdig. Så att han måste ha hållit på med det här i början på 90-talet redan. Men det är ungefär vid den tiden som de här upptäckterna med det retoriska kommer. Sen då när man läser, jag har då 4 stycken kommentarer som är av senare dato. Där är det då ganska tydligt att man tänker sig att det här är verkligen ett försvarstal. För det är upplagt som ett tal. Och när man går in i talet och ser att det är ett tal, så ser man också vad han säger i talet. Och man ser att han försvarar sig. Och man har ju, vi har ju talat ganska mycket om motståndarna här i Korint. Och det blir rätt tydligt. Trots det så kan man kanske lägga upp det på lite olika sätt. Jag har gjort som så då att jag har tagit intryck inte bara av Hans Johansson utan också av en exeget som heter Furnish. En tjock rackare på en 600 sidor på Andra Korintherbrevet. Och jag ser att Hans Johansson har använt den ganska mycket också. Och de har inte disponerat avsnitten, sett strukturen riktigt, riktigt på samma sätt. Men de är väldigt snarlika varandra. Men om man kombinerar dem utifrån vissa kriterier, så kan man få en struktur som jag tänker följa. Och då ser den ut så här. Att 11 kapitlet, vers 1 till och med vers 21 A, första halvan på vers 21. Det är vers 21 slutar med orden: till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det. Där sätter jag punkt. Alltså kapitel 11 från vers 1 till och med 21 A är prologen. Introduktionen till det som sedan blir själva budskapet, själva talet. Och själva talet är då från vers 21b. Vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är de hebreer och så vidare. Därifrån till och med 12 kapitlet, vers 10, har vi själva talet, själva kroppen. Talet, som det brukar kallas så. Och sedan blir då verserna 11 till och med 13 vad vi kan kalla för en epilog, ett efterord. Så då har du alltså prolog, talet och epilog. Förord, talet, efterord. Ganska tydligt. Så la man upp ett tal så att säga, och så kan man se att Paulus har gjort. Så ska vi gå igenom det, och då ska vi alltså börja med prologen, och vi lär väl inte hinna igenom den idag, tror jag inte, men vi ska göra det icke desto mindre. Och då är verserna 1 till och med 4 är själva introduktionen, för det som sen kommer i vers 5 betraktar vi som tesen. Tesen är alltså det påstående som Paulus vill förmedla och som han bygger upp sin argumentation omkring. Och tesen är helt enkelt den i 5 versen, att han inte på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Alltså sina motståndare. Så han har en introduktion, och så kommer själva tesen: jag är inte underlägsen någon av de där väldiga apostlarna som ni håller er till och som ni pratar om. Och hans argument, det finns 3 argument i själva talet, eller i prologen och i talet, kommer sedan kring den där tesen. Och det första argumentet, det har du redan i 6 versen. Han säger att han inte underlägsen dessa väldiga apostlar vad gäller kunskap och insikt. Och i det andra argumentet, det är egentligen vers 7 till och med 15, så det är ganska långt, va? Men det handlar helt enkelt om att han är inte underlägsen dessa väldiga apostlar därför att han inte har tagit emot några pengar ifrån korintierna. Det var också sånt som man höll emot honom. Och det tredje argumentet kommer egentligen först i 12 kapitlet, verserna 1 till och med 10 då, där han säger att jag är inte underlägsen dessa väldiga apostlar i fråga om uppenbarelser och syner. Det var då han talar om att han blir uppryckt i tredje himlen och det här. Så då får man väl anta det att den kritik som drabbar honom hårdast, i alla fall den kritik som han försvarar sig emot, det är att han skulle vara underlägsen i kunskap. Han har inte tagit emot underhåll, det vill säga han har förödmjukat korintierna, för det var ju en heder att de skulle betala. Och han har inte tillräckligt med syner och uppenbarelser, han är lite ute helt enkelt. Det är det han försvarar sig emot. Och hela det här avsnittet kommer vi att se handlar om hur han försvarar sig. Och han försvarar sig med bravur, om jag uttrycker det på det sättet. Och man ser då att han använder sig av de retoriska reglerna, eller vad man ska säga, retoriska råden. Han la upp det på ett sånt sätt. Och när man läser en sån som Kikero. Kikero är en av de mest kända retorikerna. Han levde på år 106 till 43 före Kristus. Så han dog 40 år innan Kristus. Men han har satt sin prägel när det gäller talekonst och sånt på den antika världen. Och han säger att om man ska lägga upp ett försvarstal, och det här finns alltså i Kikero och skrifter som finns bevarade. Om man ska lägga upp ett försvarstal därför att man anklagar på någon punkt och där man har motståndare på det sätt som Paulus har här, då ska man göra som så att man nu ska vi se här, nu har jag inte skrivit det riktigt som jag tänkte här, men nu har man lägger upp det som så att man berättar om sina egna, man vädjar om förståelse. Sen berättar man om sina meriter och till vilket pris man har betalat de här, gjort de här förtjänsterna, de här vinsterna. Och sedan så förminskar man eller försvagar man motståndarnas argument. Och så vädjar man om förståelse. Alltså så lägger man upp ett försvarstal. Så la Sokrates upp sitt försvarstal. Och när man går igenom det så ser man att så gjorde Paulus också. Och han gör det med bravur som sagt. Så att han var inte underlägsen när det gällde en sån sak som att med talekonst heller. Även om han själv säger att han inte använder sig av sitt talekonst. Utan han säger ju då när jag kommer till er så kommer jag ju inte med övertygande ord eller talekonst. Och skälet till att han inte gör det är att han vill inte att deras tro ska vara byggd på att han har lyckats övertala dem. Utan han vill att deras tro ska vara byggd på att Jesus Kristus har verkat i deras liv. Så att de blir kopplade en tro som är kopplad till Kristus, inte till Paulus. Men förmodligen var det så att han var en duktig retoriker, fast han använde det inte för att övertala människor av det enkla skälet att då blir det fel. Va? Det blir inte Kristus som får, han ställer sig i vägen för Kristus. Så han har inte använt sig av mänskliga ord eller av vältalighet. Nåja, nu börjar alltså det här talet i 11 kapitlet. Och då är det först en introduktion, och man märker på den här introduktionen, de 4 första verserna, och man märker det längre in också i det som är prologen, för prologen går ju ända till vers 21, att Paulus, alltså han ger intrycket av att vara nervös, ängslig, att de inte ska lyssna på honom. Han liksom trevar sig fram. Ni ser vad han säger här. I inledningen, vi kan läsa då de där fyra första verserna. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det är uppenbart att han är ängslig för det här på riktigt. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte har tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. De tar emot det för snabbt. Det här är alltså introduktionen till det som ska komma. Så han börjar försiktigt med att generat vädja om korintiernas förståelse. Och då använder han sig av två orsaker. För det första står det i vers 2, brinner han av iver. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Och det här grekiska ordet zelos, samma ord zelos som du har i, som användes om Simon Petrus Silot, eller Simon Siloten, en av lärjungarna kallas för Siloten. Siloten var ju de, jag tror det står så i någon översättning eller om det står i någon not. Siloten, det var de ivrarna. Och de var ivrare i politiskt hänseende. Det var en ockuperad Israel vid den här tiden. Och det fanns motståndsrörelser. Och en av de svåraste motståndsrörelserna var ju Siloterna. Som verkligen ivrade i sitt motstånd mot romarna. Tillsammans med de som kallas för dolkmännen. Som ju inte drog sig för att sticka ner folk när det var stora folksamlingar och sånt. Va? Man använde ju våld i de här sammanhangen. Siloten använde våld också i sitt motstånd. Nu säger Paulus här att han zelos. Han är som en zelot. Va? Han ivrar för dem. Och då är det, hör det till saken att det där ordet zelos, det används också om Gud själv. Att Gud är, som det står i skriften, en svartsjuk Gud. För den iver, zelos kan översättas med iver, ivra för eller vara svartsjuk. Är det positivt och negativt? Jag vet inte. Men det är nyanser på samma tema. Och ni vet att det talas i skriften om att Gud är en nitälskande Gud. Att han är svartsjuk i sin kärlek, står översatt på något ställe. Jag har några ställen här där det står zelos, och det är Jesaja 9. Vi kan se hur de har översatt där. Nu var ju Jesaja skrivet på hebreiska och zelos är ju grekiska. Men den hebreiska bibeln översattes till grekiska 200 före Kristus. Och den översättningen heter Septuaginta. Och det var den bibeln, det gamla testamentet som Paulus var mest förtrogen med, som han oftast citerar ifrån. Och att de översatte den hebreiska bibeln till grekiska berodde ju på att hela världen skulle tala grekiska vid den här tiden. Så det var inte så märkligt. Och då man läser Jesaja 9, ett barn blir oss fött, står det här i överskriften. Så står det i vers 7, ni kommer ju få höra det här om någon vecka eller några veckor vid julevangeliet eller vid julens läsningar. Står det alltså Jesaja 9, vers 7. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan, zelos, ska göra detta. Du har det vidare i också Jesaja 37. Där står det. Jag slår upp det. 37, vers 32. Ty från Jerusalem ska en kvarleva gå ut De räddade från Sions berg. Herren Sebaots Zelos ska göra detta. Och i kapitel 63, också i Jesaja, där läser jag vers 15. Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning. Var är nu din Zelos, din nitälskan och din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Så där vädjar man till Guds Zelos, till Guds iver. Så det är alltså det ordet som Paulus använder nu i inledningen som en bakgrund till sitt försvarstal. Han säger att han brinner av iver för att korintierna verkligen ska få leva av evangelium så som han har förmedlat det. När man läser längre tillbaka, om man håller kvar vid det här ordet Zelos, längre tillbaka, alltså i Moseböckerna, så vi kan ta och slå upp några bibelställen där. Vi tar andra Mosebok då. Andra Mosebok 20. Så finns det ju med redan i de 10 budorden. Ni vet att de 10 budorden finns ju på åtminstone ett par ställen i Moseböckerna. Och just det här finns väl inte med i det som vi tänker oss som 10 budorden. Det står nämligen i den fjärde versen: du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud. Och så vidare. Det kommer igen sen i 34 kapitlet. Då Moses, han får ju hugga ut de där stentavlorna 2 gånger, som ni vet. Och i det 34 kapitlet så sker det igen. Och i vers 14, det är egentligen samma ord: du ska inte tillbe någon annan Gud, ty Herren heter nitälskare. En nitälskande Gud är han. Gud har ingått förbund med det judiska folket. Och han förväntar sig trohet ifrån det judiska folket. Gud har ingått förbund med Israel som är hans hustru, som är hans brud. Eller blivande brud, eller blivande hustru. Och han förväntar sig att det ska finnas en trohet. Och han vakar över sin brud, över sin trolovade med nitälskan. Och nu går vi tillbaka då till texten. Så säger ju Paulus så här, att han brinner av iver för dem med den eld som kommer från Gud. Och så kommer det: jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Alltså han beter sig på samma sätt som Gud själv skulle ha betett sig i förhållande till korintierna. Och det hör till saken också när det handlar om trolovning, som det handlar om här, att trolovning var ju, det var ju inte själva giftermålet, det var ju inte bröllopet, utan trolovningen var ju innan. Jag undrar om inte man hade trolovning i Sverige också länge tillbaka. Det är ju inte riktigt samma sak som förlovning, men trolovningen innebar att man skrev avtal med varandra som var juridiskt bindande. Och när vi kommer ner på den här tiden, på Israels tid, gamla, eller på Paulus tid, gick det till som så att när de hade trolovats med varandra så bodde ju den blivande hustrun fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar. Och då var det mannens, pappans uppgift att se till, eller att vaka över den trolovade, så att hon bevarades i sin jungfrulighet. Han var alltså ansvarig för hennes liv fram till bröllopet, då han överlämnade henne till sin make i samband med vigseln. Och den här fadern vakade svartsjukt, eller med iver, brinnande iver, men inte älskar naturligtvis, över sin dotter. Den här bilden använder Paulus nu. Han säger att när ni tog emot det evangelium som jag har predikat, så innebar det att ni blev trolovade med Kristus. Och det är min plikt att vaka över er i Korint. Och jag tillåter inte att det kommer in andra som inte bara är motståndare, utan som kommer in och fördärvar det trolovningstillstånd, den trohet som ni har kallats till gentemot Kristus. Det här är bilden, det här är förklaringen, det här är bakgrunden i hans försvarstal. Han har trolovat korintierna med en enda man. Han vill föra korintierna som en ren jungfru inför Kristus. Och nu är vi ju där igen, som vi konstaterar så många gånger i första korintierbrevet. Att det Paulus har gjort här nu i den här bakgrunden, det är att han har tillfört det eskatologiska perspektivet. Han har fört fram det lammets bröllop som vi väntar på. Det som det talas om i Uppenbarelseboken. Det ska vara levande för korintierna. Och det ska vara levande för oss. Vi är bruden. Vi är Kristi brud. Och vi är trolovade med Kristus. Vi har inte varit med om bröllopet ännu. För det ligger framför oss. Så vi lever i en tid när den heliga anden, när Gud själv, vakar med iver över att vi förblir i tron. Och Paulus, som är en äkta apostel, han har som sin främsta uppgift, eftersom det är han som har trolovat dem med Kristus, att vaka över dem och se till att de håller sig på vägen, så att säga. Det är ju därför också som Paulus blir förtvivlad när motståndarna erbjuder en annan man till korintierna. Du läser ju det om det i vers 4. Om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Och så förtydligar han sig. Eller om ni tar emot en främmande ande. Eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot. Då är problemet det att då fördrar ni det allt för väl. Det här är det stora bekymret för Paulus. Och nu så fruktar han uppenbarligen att relationen till korintierna plötsligt kan ändra sig. För när han skriver det här, och han har ju skrivit mycket, först så skrev han ju ett brev som har gått förlorat. Sen skrev han första korintsbrevet. Sen skrev han Torebrevet och det blev förändringar i församlingen. Sen skriver han andra korintsbrevet. Och sen skriver han de här kapitlen, om det nu är ett tillägg eller ett eget brev, spelar mindre roll. Han har alltså stått i nära relation till korintierna under väldigt lång tid och gjort det väldigt intensivt. Och ändå när vi kommer så här långt, så ser man att han är rädd för att relationen till korintierna plötsligt ska ändra sig. Att de på något sätt ska ta parti för motståndarna och emot Paulus. Och här finns då en bild till, vers 3. Jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det pågår alltså en andlig strid om korintiernas sinne. Ni kommer ihåg det, för vi tog ju en hel timme till det, åtminstone. Det som stod i 10 kapitlet, vers 4 där Paulus talar om att hans evangelium och Guds krafts evangelium, det är så mäktigt så det bryter ner tankebyggnader och tankekonstruktioner. Men det är en strid om korintiernas sinnen. Och Paulus är ängslig för att ormen ska lyckas med sin list på samma sätt som han lyckades med Eva i skapelseberättelsen, eller i syndafallsberättelsen. Vi har Romarbrevet innan, och där har jag skrivit Romarbrevet 16:7. Jag ska slå upp och läsa det också. Och det förstår jag inte varför jag har skrivit, nej, 16:17 ska det vara, 16:17. I 16:17, det är ju skrivet ett halvår senare, efter andra Korintsebrevet, och skriver han till församlingen i Rom. Han befinner sig för övrigt i Korint när han skriver det. Då står det i 16:17, jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Och att han skriver en sån vers eller en sån mening här till församlingen i Rom, det kanske man kan förstå om man tänker på vad han har gått igenom när det gäller relationen till korintierna. Och nu är han i Korint, och nu har det väl, när han skriver Romarbrevet, fallit väl ut. Men det finns ändå kvar här som ett varningens ord när han skriver till församlingen i Rom. Och han säger att de särskilt ska ge akt på de bröder. Nej, han ska särskilt ge akt på de som vållar splittring. Som kan bli er till fall. Och som undervisar i strid med den lära som ni har fått undervisning om. Och så säger han, och det är det han förväntade sig av korintierna också, vänd er bort från dem. Ni kan inte halta på båda sidor. Ni måste ta ställning här. Ni måste kliva över med båda fötterna på, i det här fallet, och på Paulus sida. Så det är en hård kamp, och det är mycket som står på spel. Fjärde versen. Han varnar alltså, som vi läste nyss, för de som predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Och exakt vad det betyder, att de har predikat en annan Jesus, det vet vi inte riktigt. Man kan jämföra däremot med, om man bara vänder bladet, så kommer det till Galaterbrevet 1. Där har vi ju i vers, Galaterbrevet 1, vers 1-6. Eller vi tar vers 6 i alla fall. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fastän det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vill säga, han ska vara överlämnad åt Gud själv. Det är ju vad ordet betyder. Att vara under förbannelsen, att vara under Guds vrede. Alltså att, det är inte att man är arg, förbannad på de här människorna, eller att man ger sig på dem, utan det betyder att man överlämnar dem till Guds rättfärdiga dom. Det är Guds sak att vaka över sitt evangelium. Det är starka ord. Jag gjorde ju också en hel timme här, vill jag minnas, om Paulus motståndare, där vi försökte beskriva dem. Så jag upprepar inte det nu, men det jag vill påminna om från den timmen, det var det att det verkar inte som att Paulus i första hand hade gett sig på och argumenterat med motståndarna när det gällde lärofrågor. Det betyder inte att motståndarna hade rätt i läran i allting. Eller de kanske hade det i stora delar, för de kallades ju och uppfattade sig själva som Kristi tjänare. Men det Paulus kritiserade när det gäller motståndarna var ju i stor utsträckning deras leverne. Alltså att de visade genom sina handlingar eller genom sina försummelser att de inte var äkta i sitt beteende. Det var de som vållade splittring, och detta är inte Guds heliga ande. Det var de som skodde sig materiellt på korintiernas välgörenhet. Men så gör inte heller en äkta apostel. Så det var sådana saker som Paulus gav sig på. Och det betyder att vi kanske inte ska vara snabba med att tala om vad som är rätt lära och felaktig lära. Utan det är en annan bedömningsgrund vi behöver ha. Paulus varnade också för att de hade tagit emot en främmande ande. Det var ju en ande fylld av prestige. Det var en hård ande i förhållande till Paulus. Vi kommer inte så långt idag, men vi kommer dit så småningom. När Paulus räknar upp sin meritlista. Alltså alla dessa gånger som han har blivit Vi kan titta på versen, för det har dröjt kvar hos mig hela eftermiddagen. I 11 kapitlet, när vi kommer så långt, så säger han i vers 24: av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett. 3 gånger har jag blivit piskad med spö och så vidare. 1 gång har jag blivit stenad. När jag läste dem där och läste kommentarerna och så inser jag att det första var ju gisselslagen, 40 gisselslag så när som på ett. Det är alltså det judiska straffet. Och det talas om det här, det finns reglerat i 5 Mosebok. Vi ska komma dit här så småningom, så jag slår upp det och så, va? Vi kommer tillbaka till det. Och där ska den skyldige gisslas med det antal slag som svarar mot brottet. Alltså så det kunde vara 3 slag. Ni vet, det här var ju grymma piskor som man hade med benbitar längst ut som gick igenom huden och så, va? Och som drog upp huden. Jag vet inte om ni har sett den här filmen Passion of the Christ. Där ser man det ju ganska detaljerat, otäckt är det. Och då står det här att det här har Paulus utsatts för 5 gånger. Och jag räknade ut att det här brevet är skrivet då 55 eller 54. Och han började första missionsresan kanske inte 50 men kanske 49. På 5 år har han fått ligga på marken och gisslats med 39 slag. På 5 gånger på 5 år. Och hans rygg kan ju aldrig ha läkt ihop. Som om det inte räckte så står det att han 3 gånger har blivit piskad. Och det var ett pinoredskap som romarna använde sig av. Det var ett trä, vad heter det för något? Ja, träpiska eller träpinna helt enkelt, va, som man slog med. Det hade han råkat ut för 3 gånger. Och han hade blivit stenad en gång. Och det berättas om de här tillfällena i apostlärningarna. Och när han blev stenad så släpar de honom ut ur staden, för de trodde han var död. Allt det här på mindre än 5 år. Så att det kanske inte är så underligt om människor runt omkring när Paulus attackeras för att han är så svag. Det har ju varit en diskussion bland exegeterna, och det här asteneia som det heter på grekiska, om det är svaghet eller om det är sjukdom. Ni kanske har hört den diskussionen någon gång. Var Paulus verkligen sjuk? Han var ju en kristen, han måste ju varit frisk och så vidare, va? Men ordet kan mycket väl vara, förutom sjukdom, kan vara att han är svårt misshandlad och aldrig återhämtat sig. Helt beroende utav sin omgivning. Inte alls stor och stark. Faktiskt, ungefär som det står om Messias i Jesaja 53, han var så som en man känner förakt för. Som man inte vill se på, man vill inte ha med honom att göra. Det måste ha varit Paulus situation. Så det där hör till då, det här föraktet som han hade att möta, som han hade att försvara sig emot. Det verkar som att de där motståndarna, de som förkunnade något annat i Galatien, där handlade det ju om sabbatsbudet och måltidsbudet och omskärelsen och sånt. Det var alltså deras förhållande till lagen som den stora striden gällde. Här i Korint så var det andra saker. Det var det kunskapen, alltså den världsliga kunskapen, syner och uppenbarelser, kanske helande, som Paulus då inte skulle ha vandrat i. Eller uppenbarelser och syner, vältalighet och den typen av värderingar. Så att förmodligen så är det motståndarna sådana som hela tiden hävdar det här med retoriken som en faktor. Vi har ju sett på det flera gånger tidigare, så vi tar inte upp det. Det handlar alltså om en Jesus. Alltså motståndarna har tydligen en bild av Jesus. En presentation av Jesus där Jesus inte ödmjuk, inte svag, inte förödmjukad, inte lidande, inte sjuk. Och allt det där är Paulus förmodligen bärare utav. Och i dessa umbäranden som vi ska komma till så småningom, så predikar han ändå Guds evangelium på ett fantastiskt sätt. Och hur han, bara här hur han vakar över korintierna med brinnande iver för att de ska bli bevarade i relationen till den Kristus som Paulus mötte på vägen till Damaskus. Så här långt, alltså till och med vers 4, 1 till och med 4, så kan man säga att Paulus har försiktigt närmat sig korintierna och talat om problemet som är hans problem. Det är ju han som är ängslig. Det är han som är oroad för korintierna. Det är han som är svag. Och sen kommer då själva tesen, vers 5. Jag menar, ändå kunde vi skjuta in där då, att jag inte på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Och det är det som han nu ska ge sig på. När han säger dessa väldiga apostlar, då förstår ni väl att det är ironiskt menat. Och så kommer det då ett antal argument. Som jag sa, han saknar inte kunskap, kommer i vers 6. Vers 7, han har inte försyndat sig för att han inte tog emot betalning. Och i 12 kapitlet, vers 1, han har haft syner och uppenbarelser som mycket väl kan mäta sig med de där väldiga apostlarna. Fast han kanske aldrig har talat om det. Men nu tvingas han att tala om det. Sen kommer det då i vers 6. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Han har ju alltid presenterat Guds hemlighet, alltså talet om korset. Fast det är ju inte en världslig kunskap som Paulus har presenterat. Han har ju förmedlat en eskatologisk insikt. Han har förmedlat att det som Jesus sa och gjorde, och det, och Jesu död och Jesu uppståndelse och himmelsfärd, sammantaget är evigt giltigt. Är som ett mönster som kan förmedlas och sätta sig i vilken gemenskap som helst, när som helst. I Korint eller i våra dagar. Alltså det Jesus sa, det Jesus gjorde, det hans umbäranden, hans lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd. Det är ju inte historia i den meningen att det skedde för 2000 år sedan. Utan det är ju någonting som har skett i ett evighetsperspektiv och som kan förmedlas idag till människor på samma sätt som då. Den här kunskapen har Paulus förmedlat. Och de har tagit emot det med en enorm glädje. Och kraften av evangeliet har manifesterats på olika sätt. Och där finns också korsets försonande kraft. Upprättelsen, friden med Gud och friden med mig själv. Att jag plötsligt har frid med mig själv. Jag ingår i Guds väldiga rådslut. Och lilla jag kan bidra med någonting i ett större sammanhang. Jag har frid med mina medmänniskor och jag kan till och med bedja för de som uppträder som mina fiender. Men det var ju just det motståndarna inte gjorde. När de försköt Paulus. Och det är det som gör att Paulus vill hugga av relationen till de här motståndarna. Och som gör att han kallar dem visserligen för väldiga apostlar, men det är ironiskt menat. Och sen kommer då det andra argumentet, nämligen att han försvarar sin praxis att inte ta betalt utan att istället försörja sig själv. Och det är då vers 7 till och med 12 får vi läsa. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. Lika säkert som Kristi sanning finns i mig ska man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. Varför? Därför att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse ska lyckas med det. Så Paulus menar ju att det här ödmjukheten, den här viljan att inte ligga korinserna till last, att inte låta dem, för det var ju en andlig effekt kan man säga, det hela. Han ville inte att de skulle, att tuppkammen skulle växa på korinserna bara för att de skulle vara uppträdda som hans välgörare. Han gav dem inte det nöjet. Men omvänt då, så han låg dem inte till last på något sätt. Och det kan väl inte vara en synd, säger han, frågetecken. Att han har uppträtt så ödmjukt. Nej, Paulus menar naturligtvis att det här var en merit hos honom som motståndarna inte hade. För motståndarna hade inte bara tagit emot utan till och med skott sig på korinserna, på deras bekostnad. Nu så ser jag att tiden drar iväg. Men jag tror att vi fick med ganska mycket i det där. När Paulus var i Korint så hade han visserligen bott ett tag åtminstone hos Gaius. Tagit emot mat och husrum där förmodligen. Om man får tro, och det ska vi väl göra, det han skriver i Romarbrevet. För Romarbrevet 16:23 så talar han om att han har bott hemma hos Gaius. Men för övrigt så hade han inte legat dem till last på något sätt. Han hade predikat utan ersättning. Och det som han behövde, det hade han dels arbetat sig till då som tältmakare. Men också att bröderna som kom från Makedonien hade försett honom med allt vad han behövde. Och de bröderna var ju Silvanus och Timoteus. Det kan man läsa om i Apostlagärningarna 18:5 hur de kommer ner till Korint och förser Paulus med det han behöver. Där får vi stanna tills vidare. Och då får vi ta en liten paus. Och så får vi, när vi kommer samman igen, avsluta det där avsnittet. Det är bara lite till som ska kommenteras innan vi sen går vidare. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att det sinnelag som fanns hos Kristus Jesus och som vi tycker oss se hos Paulus också ska finnas ibland oss. Herre, hjälp oss att inte betrakta oss själva som för mer än någon annan, utan tvärtom hålla andra för mer än oss själva. Tack för att du i allt större utsträckning visar oss hur vi hör samman i dig och vad det betyder att vandra i dina fotspår. Här så tackar vi för den här stunden. Vi överlåter oss själva, det som vi har lyssnat till, det som vi har tagit emot i våra hjärtan. Allt det där överlåter vi till dig. Vi tecknar ditt tecken över allt det och ber om ditt beskydd. Tack för att det ska få verka det som du har tänkt att det ska verka. Amen.
Du har lyssnat till Bibeltimmar med bibelförklaringar här i Värnamo församlings närradio. Och vi har lyssnat till Andra Korinthierbrevet och det var del 26 och det var Håkan Sundleden som ledde programmet. Detta hör du varje måndag klockan 19, men vi gör nu ett uppehåll ett tag framöver tills vi, ja, julen har gått ut, tagit slut. Och du kan medverka då när det väl kommer igång igen på tisdagar klockan 18:30 i Värnamo kyrka om du då vill medverka under bibelförklaringarna. Ja, och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio och jag som presenterat heter David Gustafsson och jag önskar en god jul och en god fortsättning.